Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...287 världscuptävlingar körde Ingemar Stenmark under sin alpina karriär. Alltså så stod Sverige stilla uppemot 287 gånger under 70- och 80-talet. Stenis nådde pallplats, tänk, i mer än hälften av tävlingarna och har fortfarande rekordet på 86 världscupsegrar. Lysande kärleksbombad av Jens Fjällström. Hoppa gärna in och lyssna där efter det här avsnittet. Han gjorde det i avsnitt 263. 287 minuter är ishockey-VM-rekordet för längst hållna nolla av en nation sattes av Finland 2015 med Nashville-stjärnan Pekka Rinne som första målvakt. Och apropå rekordmålvakter, 287 utvisningsminuter drog Luleås hetlevrade finske guldmålvakt Jarmo Myllys på sig överlägset flest i elitserien och SHLs historia. Myllys som också har det mer positiva poängrekordet bland målvakter. Stor grabb 287 i svensk friidrott blev den förre svenska rekordinnehavaren på 100 meter Christer Garpenborg. Det som numera heter Stora grabbars och tjejers märke är ett hederstecken som tilldelas framgångsrika utövare i olika sporter. Efter en annorlunda Vasaloppsvecka i år utan den klassiska massstarten på grund av coronapandemin så laddas det för 100-årsjubileet 2022. Och varför inte göra det med den gamla boken Vasaloppet med skidans bragdmän i historisk 9-mila kamp författad av bland andra Sveriges radiolegendaren Sven Järring. En fin inbunden bok på 287 sidor. Vi börjar bläddra i den samtidigt som vi startar Sporthuset, avsnitt 287.
Jag vet inte om jag har känt så här någon gång tidigare. Det är nästan så jag hade velat att det här avsnittet hade börjat med 10 sekunder. My tears are drying. Och 10 sekunder. You'll never walk alone med Liverpools och Dortmunds supportrar. Jag tycker det förra avsnittet var så jäkla starkt. Jag skulle nästan vilja att det här var som en svans på det.
Det är ju... Vilken karneval det har varit. Och ja. Som, det känns så roligt när vi drog igång den här trestegsraketen med supportersånger Sverige, supportersånger klubbar internationellt och nu då också landslag som vi kommer till lite senare, Jens.
Ja, det ska bli så gott. Och det, jag vet inte om du kör samma uppladdning som mig, Miro, att man dagen innan en poddinspelning lyssna på senaste avsnittet. Det är liksom, då blir det ju det man har ganska så färskt i minnet. Och jag var ute och promenerade när jag gjorde det. Och det var så starkt. Så...
Ja, jag brukar ju kasta mig över den så att jag lyssnar av det redan liksom, torsdag morgon klockan 6. Liksom, så slänger jag på den och sen så blir det då... Ja, men det kanske är ett tips. Repris på den alltså.
Miro Salar och Jens Fjällström, två... tunga expertkommentatorer i respektive sport, friidrott och fotboll, radio och tv. Och här i sporthuset då i detta avsnitt då. Vi kommer att ha massvis av godbitar på gång lite senare. Vi ska få in en speciell gäst också. När det gäller introt här så kom leveransen idag från Marcus Karlsson, Martin Pålsson, Andy Törnqvist, Jörgen Eksvärd, Emil Nilsén, André Ulfborg. Och ja, vi har ju en stor grabb i vår trio. Vem?
jag vet att jag är stor grabb och var det ganska tidigt, men jag vet inte hur det funkar i fotbollen och så. Alltså det här med stor grabb, du borde ju vara det.
Jag tror faktiskt det, du är Miro.
Nej, grejen är att det är för lite landslag på Jens. Mm. Du måste ha mycket landslag, för det är en av de tyngre parametrarna i det här då som vi sa om Christer Garpenborg. Det är ju det här att man räknar ihop landslagsuppdrag och det är en sak, apropå att du är stor grabb Miro. Du vet det, va? Att du har fri entré på livstid till alla arrangemang i friidrott.
Mm. Har du testat det?
Jag hakar på radion ändå, så att jag behöver ju inte det.
Men känner du till det, eller?
Ja, det, nej, inte 100 så. Jag vet inte hur det funkar.
Jo, det är bara
jag brukar inte tänka sig.
Det är bara att stega
det. Det är
in.
Man, det är inget man tar upp där. Tjenare, Miro Sala, stor grabb.
Och de bara, ja, och?
Och vi ser att du är lite överviktig. Du behöver inte upplysa oss om.
Jag vill gå in gratis.
Ja, nej, för jag är stor. Jag är stor, stor grabb. Nej, man gör ju inte det.
Vet du vilket avsnitt vi kommer att ha med dig i introt apropå det? Stor grabb.
570.
Nej, 332. Ganska precis 5 år efter Garpen. Du är ju också 5 år yngre. Och ni är väl gamla kompisar, va? I Karlskrona där, eller?
Ja, han tävlade för för K2 som jag tävlade för.
Och tänk att han var topp 10 i världen, alltså rankad 1976 på 100 meter, en svensk. Det är ju anmärkningsvärt. Det var det året han gjorde 10-25, ett svenskt rekord som stod sig i 20 år. Men sen missade han det OS som du var med i, Miro, 1980 på grund av någon slags förgiftning, va?
Oral galvanism.
Ja, tänderna.
Så tänderna, vi var faktiskt i Los Angeles på träningsläger. Där träffade jag Christer, och sen så när vi åkte hem så hade vi en landskamp i London där jag förresten gjorde mitt första inkvalande till OS då, som jag fick vara med på sen. Då kom Garpen dit och var då tappat jättemycket i vikt och var riktigt sjuk.
Det var sån tusan.
Mm. Men apropå 100 meter och vårt intro så kom det en grej till här. Gissa var det snabbast uppmätta 100 meters loppet av en 100-åring är. Alltså, vad är det snabbast en 100-åring har sprungit 100 meter på uppmätt? Ledtråd, introt.
28,7 sekunder då.
Rätt.
Bra.
Men, tyvärr.
Ja, det är strångt ändå.
Visst är det? Eller vad känner vi om den tiden, Miro?
Nej, men alltså det är otroligt. Jag har ju sett en del såna här mastertävlingar i USA då. Det är nästan lika imponerande, eller ja, mer imponerande var jag när jag såg, ja, han var väl kanske någon sån där i 90-årstrakten då, men hoppade 3 steg.
Oj, herregud alltså.
Det låter tufft.
En annan, ja, man är ju rädd när man går ner för trappor.
Det var ju tungt då för Filip Rabinowitz, sydafrikanen, som 100-åring då 2004 gjorde det där, för tyvärr, den elektroniska tidtagningen var paj. Så rekordet blev inte officiellt.
Det är underbart om man hade kunnat få göra bara i närheten av de tiderna och få uppnå den åldern, så är ju det ett rekord som så gott som något.
Veckans surr.
Och vi är väldigt glada och stolta över att presentera Marek här idag, ikväll. Och det är inte varje dag, eller varje år, eller varje decennium som en svensk klubb ges den här möjligheten, en unik möjlighet.
I don't know too much about Swedish championship, and for this I need to adapt very very fast.
Tidernas värvning av IFK Göteborg har jag hört talas om, Marek Hamsik.
Ja, det är nog banne med det. Det är ju en spelare som har varit på yppersta nivå. Man kan bara, har man spelat i Serie A för Napoli i 12 säsonger, har man gjort mest matcher i Napoli, har man gjort mest mål och har Diego Armando Maradona varit där, så förstår man att då behöver man göra en hel del mål. Så förstår man ju att det här är en riktigt bra fotbollsspelare, Marek Hamsik. Kapten för slovakiska landslaget. Ska man bara nämna liksom lite spelartyp, så hör ni, det är en offensiv mittfältare. Då gör man en hel del mål, men också en mittfältare som egentligen kan spela på alla tre positioner på centralt mittfält. Ruskigt vältränad. Och därför så känner jag liksom så här att ja, jag tror inte Göteborg behöver riskera att det kommer att komma någon mätt fotbollsspelare dansandes in där som sedan bara har ett namn. Visst, det är ju ett PR-värde, det är ett varumärke som kommer till IFK Göteborg, och det jublar ju marknadssidan för, och allt som har med sälj att göra, för att helt plötsligt så kommer många ögon och riktas mot IFK Göteborg och vad som kommer hända den här allsvenska säsongen. Resultatmässigt, vad får man då av den här? Ja, men man får en spelare som snabbt vill prestera och bidra, för att det är 8 tävlingsmatcher i allsvenskan innan EM. Och Marek Hamsik kommer till IFK Göteborg för att han vill få speltid, han vill spela sig i form så att han kan bidra till Slovakiens EM till sommaren. Och det är en uppsida med den här värvningen, att du har någon som omedelbart vill in och leverera. Hur är det då med den långsiktiga effekten? Här tycker jag det intressantaste finns, för att nu får IFK Göteborg som klubb, som stad, in i truppen ett superproffs. Och jag är helt säker på att Marek Hamsik, och här kommer, tycker jag, klon med hela den här värvningen, kommer att få jättemånga att lyfta sig. Allt från kocken som kommer att vilja laga extra näringsriktig mat, för här har man en som verkligen kommer att uppskatta det, till materialaren som kommer att vara mån om att lägga ordning grejerna, till fysteamet som behandlar spelarna, för de vill minsann visa att de håller yttersta nivå, till Rolle som kommer att vilja sätta upp träningar som ett superproffs tycker är inspirerande och bra. Och så sedan till det viktigaste, spelarna. De kommer att få någon i sin närhet som har spelat på Champions League-nivå, Europa League-nivå, yppersta toppklass när det handlar om liga med Napoli som har legat i topp år efter år. Och eftersom det här är ett riktigt lagkaptensämne, så tror jag han kommer att sprida väldigt mycket sån kunskap och erfarenhet till omgivningen som han kommer att vara i. Och det tror jag kommer att vara IFK Göteborgs största del i den här värvningen. PR-grejen, kortsiktigt resultat, men de här efterdyningarna tror jag kommer att vara det som har det största värdet.
Men så du tror att det är tummen upp från, ska säga, konkurrenterna, om de är ganska välbesatt på mittfältet i IFK Göteborg nu. Mitt gamla topptippade lag från förra året, jag får väl damma av det tipset, gick ju inget vidare i år. Med Värnblom, Sana, Tern, Yusuf, Erlingmark och så vidare. Tummen upp eller?
Nej, men det är klart att det är någon som kommer att få bli av med sin plats, och den spelaren kommer ju inte vara super poppis för egen del, men jag tror alla kommer att se värdet i att få in en spelare på den här nivån och kunna få lära sig av det. Man vet ju trots allt att Hamsik inte kommer att vara där för tid och evighet, så den platsen kommer ju öppna sig, och ta istället och lär dig så mycket som möjligt medan du har honom i din närhet.
En följdfråga, hur klarar man av att finansiera en sån här spelare? Jag gissar att han inte spelar gratis. Har det med förberedelsen och det här att göra då, för att han ska vara väl förberedd då inför Europamästerskapen?
Ja, det är den stora grejen. Och han kom ju från en kinesisk klubb där han inte ville vara kvar. Och i det läget när han bröt med den kinesiska klubben, så är det inte så jättemånga ligor som har öppet. Och då var ju liksom allsvenskan, men jag vet Bratislava, som Hamsik har en bakgrund i, hade kunnat vara ett alternativ att gå tillbaka till, men det blev IFK Göteborg. Jag tror nog att det var en och annan allsvensk klubb som var intresserad där, men som säkert kan ha haft kanske konstgräs på minuskontot.
Det där är bra, Jens, för det tänkte jag på, för det är ingen som har pratat om det. Bra att du tog upp det med konstgräs på minuskontot, det gillar vi ju. när Konst ska samla på minuskontot, att han själv och kretsen runt honom känner att nej, vi vill ha matcher som är så lika som möjligt, så som det blir i EM för Slovakien.
Ja, jag tror att det är en faktor till det.
Och jag förstår som svaret på Miros fråga, så ja, bara runt 100 000 i månaden i lön, alltså ungefär som en många allsvenska spelare har talas om, utan att det är andra incitament som gör att Hamsik, och tydligen att han inte vill vara i Bratislava, det är ju också delvis därför att han är så fruktansvärt stor i Slovakien. Alltså det är Zlatan-läge. Han är lika stor som Zlatan är i Sverige i Slovakien. Så att hade han varit i Slovakien nu under våren, hade det blivit ett våldsamt halabaloo. Så att det hade blivit liksom kanske störningsmoment för när han i lugn och ro då vill ladda upp inför EM.
Ja, nej, det är vad jag har hört, så ska han ut på träningsplanen när vi spelar in det här imorgon, och mest troligt är aktuell till spel redan kommande helg, och det är klart att det är väldigt många som kommer att vilja se den matchen och kolla vad är han i för fysisk form, men sen tror jag vi kan förvänta oss högsta nivå.
Han ska kuska med blåvitt bussen till Bern Arena, alltså Hamsik.
Det... Ja, men är inte det underbart?
Jo, verkligen. En världsstjärna som för 1,5 år sedan gjorde skillnad i Serie A liksom, ska kuska med blåvitt bussen till Bern Arena. Det är speciellt, utan tvekan. Vad är risken för fiasko? Fiaskovarningen, hur stor är den?
Nej, att han skulle skada sig. Det är ju... Det här har man ju inte råd med en skada. Men rent i kvalitet ser jag risken som i det närmsta noll.
Högt i tak i sporthuset.
Et attention, Lavigny, si on revient à la perche, deuxième essai à 6,05 m. Oui, record des championnats. Record des championnats d'Europe.
Non, ils s'apprécient tous les deux, donc il est content pour lui évidemment.
Ouais, ils sont vraiment très très potes, hein, Renaud Lavigny et Mondo Duplantis.
Il est impressionnant.
Oh là 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 là, il est largement au-dessus encore, hein.
Est-ce qu'il va nous tenter un petit record du monde derrière? Ce serait magnifique.
Mästerskap som jag såg i helgen, friidrott, och jag såg en svensk hoppa högt och få en guldmedalj runt halsen. Vad säger Miro om Mondos vinter egentligen?
Nej, men jag tycker han har gjort jättebra ifrån sig. Det blir ju så att kraven höjs ju hela tiden, och resultat som var ouppnåeliga i princip under flera säsonger här, gör han ju, det är ju vardagsmat för honom då. EM, häftigt, noggrann som alltid med att först vinna tävlingen. Då pekar då på att han tog 5,80, var inte riktigt, ja, mer eller mindre var det ju klart med seger då, men hoppar även 5,85, alltså han höjde bara 5 cm för att säkra det där guldet. Därefter slänger han upp ribban 20 cm högre, sätter dit då mästerskapsrekord, hoppar 6,05, och sen tycker jag att han hade ett riktigt, riktigt bra försök då. Andra försöket på världsrekordhöjden 6,19, tycker jag han visade då att han är bättre än någonsin.
Men, och sen blev det ju ingen duell då, vi pratade om det senaste, Renaud Lavillenie som hoppade 6,06, skadad, snart 35 år gammal. Hade det blivit en duell?
Nej, det hade inte blivit det. Jag tycker att Mondo har en kapacitet som ingen annan då. Nu har ju verkligen Lavillenie hoppat jättebra. Man kan ju tycka då, ja men världsårs bästa 6,10 och Lavillenie bara 4 cm bakom. Men man måste titta lite grann på hur de utförde, och den stabiliteten som Mondo har, den är oslagbar.
4 svenska medaljer inom museum helgen som gick, 5 månader till OS. Miro Sala, Radiosportens expertkommentator. Vad säger som att översätta det här till OS? Alltså när det gäller Duplantis guld, Montler silver, Fanero silver, Cadisagnia brons och flera som hade hängt på medaljer. Vad händer när man kommer utomhus? När man kommer globalt jämfört med ett inom museum? För nu är det ju succévibbar. Men frågan är vad de är värda till sommaren.
Nej, vad vi ska vara medvetna om är att ett Europamästerskap, och dessutom inomhus då, det är ju det absolut minsta mästerskapet. Och jag brukar säga det, att det är bra att vi skickar rätt många svenska idrottare dit. Men konkurrensmässigt, det finns ju grenar givetvis som kan vara väldigt, väldigt hög nivå på. Men det som tillkommer är ju ett antal namn i varje gren. Så att det som kändes för mig självklart då, att nu pratar vi inte Duplantis, för jag tror att hans han kommer ju, jag skulle bli förvånad om inte han vinner OS. Men om vi tittar då på Montler då, som har gjorde ju jättebra ifrån sig 8.31, och det känns ju då som att det är en självklar medalj. Till och med normalt sett så tycker man nästan att han borde ha vunnit in i EM. Men när det handlar om OS sen så har du ju 3, 4, 5 stycken som kommer komma upp på den nivån. Caddy, samma sak där då. Jag hoppades på att hon skulle få lite bättre placering. Hon tog visserligen ett brons nu, men det kommer ju krävas resultat på väldigt nära 7 meter om man ska ens vara med där och kriga längst fram där. Så att konkurrensen är helt annorlunda.
Ja, men om vi skulle ta fram då vilka svenska friidrottare som är OS-hopp, alltså när det gäller medaljer då. Duplantis är ju rankad etta bland all världens manliga friidrottare, så han är såklart guldfavorit. Sen finns ju Daniel Ståhl då, som väl, han är ju guldfavorit i diskus, men där bakom då...
Det är de två som är medaljkandidater. Om vi kan ta med Karlström då igång då, han har ju också väldigt stora chanser. Det är de tre som jag tror har möjlighet att slåss om det och kanske till och med kan vinna det. Men de andra ligger ju lite back. Sen finns det ju alltid, självklart har man ju chansen. Och det är ju Montli jag tänker på närmast. Jag är ju Simon Pettersson till exempel har ju då gått fram jättemycket de sista säsongerna. Kan han ta ett snäpp fram till, ja då kommer han vara med där och bråka med Ståhl och de andra stora grabbarna i diskus. Men bra placering kan ett antal få, men att de ska vara upp och nosa på medaljer, det känns lite för optimistiskt.
Detta med 134 dagar kvar till de sommarolympiska spelen i Tokyo.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Idag.
Vad finns det för supportersånger i friidrott?
I friidrott?
Ja.
Inte alls. Däremot, de minnen man har är ju då när man fick stå där på inneplan och nationalsången spelades, givetvis. Men inte för någon individ sådär.
Det kan säkert finnas någon ramsa. Folk kommer höra av sig, jag är helt säker. @sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se är vår hemsida. Det kommer finnas för individuella, men det är inte lika vanligt där. Men jag fick faktiskt ett tips på individuell idrott där det finns supportersånger. Om vi börjar i den änden, den här kärleksbombningen, nu när det handlar om landslag. För det här är ju mästerskap verkligen. Stefan Gustafsson hörde av sig. En av mina drömmar är att åka på ett skridskomästerskap i Holland. Apropå Nils van der Poel, som vi ju hade ett häftigt segment om för några veckor sedan. Det finns en nederländsk mopporkester. Heter det mopporkester?
Pom, 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 pom.
Så kanske. Hörs det? Ja. Som åker världen runt i stora mästerskap, särskilt på skridskotävlingar. Och då när jag fick det så tänkte jag, undrar om inte jag band mig stötte på dem där OS i Vancouver, eller om det var OS i Turin. Så här låter de i alla fall. Kleintje Pils heter den här orkestern som får med sig publiken på skridsko. Det låter festligt, va, eller?
Hej! Hej!
Cool. Men det kanske är mer evenemanget än vad det är enskilda åkare. Ungefär som att egentligen när evenemanget blir själva grejen. Det är ju Elitloppet ett ganska bra exempel på också. Det är liksom Elitloppet som är grejen, inte just en nödvändigtvis en enskild åkare i det här fallet.
Nej, så det finns inom individuell idrott. Men nu till din favoritsport, Miro, det är ju faktiskt inte friidrott, eller hur?
Nej, det är hockey. Ingen tvekan om det.
Hockey. Två stycken nationalsångerna som på något sätt är ishockeyn. Och ni ska få tycka till. Jag gör det där ute också, ni. Vilken är egentligen hockeysången nummer ett utav dessa båda?
Ja, det är ingen tvekan för mig i alla fall. Den sistnämnda, den ryska nationalsången. Jag får rysningar över hela kroppen när jag hör den. Och borde egentligen inte få det, för den skulle man ju helst inte vilja att de spelar, för det gjorde de ju varje gång de slog Sverige i hockey. Men det är väl, ja, den har verkligen satt prägel.
Ja, jag håller med om att den är vacker, men jag hoppar ändå över på kanadensiska sidan. Oh Canada istället. Den sjungs ju där i Edmonton med ett så pampigt tryck som är läckert. Och så var jag ganska nyligen över och jobbade i Montreal, och när man gick på match där på Bell Center så fick man den på franska också, vilket var en extra touch.
Mm. Ja, men de där två sticker ju verkligen ut. Och vi ska få ytterligare exempel från ishockeyn här så småningom. Men 1-1 alltså mellan Kanada och Ryssland i det racet. Och ja, men ska vi göra så, Miro, att vi säger tack till dig för idag. För vi ska byta stol. Vi byter från Karlskrona till en stol bredvid mig här alldeles strax.
Det gör vi. Tack ska ni ha för idag. Lycka till, grabbar.
Ja, tack, Miro.
Ha det bra, Miro.
Hej då.
Hej då.
Besök i sporthuset.
Besöket kommer bredvid mig här i form av Gusten Dahlin, tv-programledare på C-more och TV4.
Tjena!
Ja, välkommen till oss verkligen. Dessutom, tillsammans med Thomas Wilbacher, så driver du ju Toto Balotto, som är, ja, det är väl den största sportpodden, den mäktigaste sportpodden av alla. Hur mycket vi än kämpar i sporthuset, eller?
Ja, nej, men den ångar på. Sen finns det väl alltid några listor man kanske inte toppar, men... Vi gnuggar på och många verkar lyssna, så att, ja.
Ni har verkligen hittat en publik som är enormt trogen.
Mm.
Hur skulle du beskriva den publiken?
Jag tror att Toto Balotto är en fotbollspodd som vänder sig främst till så som jag tror att folk som gillar fotboll är mest. Det finns alltid de som har sin liga och som är hardcore kring ett lag eller just det här landet. Men jag tror att väldigt många är fotbollsintresserade, som tycker att det är ganska kul med allsvenskan ibland, som tycker det är kul att kolla lite Champions League på en tisdagkväll, som följer landslaget och som kan uppskatta både Real Madrid och Västerås. Och det är väl det Toto Balotto alltid har försökt vara. En podd som landar lite varstans i fotbollen, för att jag tror att det är så väldigt många konsumerar sin fotboll.
Mm. Och nu kommer vi in på det ämnet, för jag tänkte direkt när det kom upp där supportersången landslag, då tänkte vi direkt på dig, för du har ju en stark koppling till det svenska fotbollslandslaget just när det gäller sånger. För berätta om din koppling till, om man ska, framförallt svenska fotbollslandslaget och supporterskapet där.
Ja, nej, men jag har varit på flera mästerskap, åkte på mitt första med min pappa 2004. Då var jag 15, och det var väl där någonstans som det exploderade med mera mål och in med bollen med Markoolio. Och den här gula väggen fullständigt exploderade ju 2006 i Berlin mot Paraguay. Och någonstans där så tror jag att alla fick en tydligare relation till just supporterskapet kring landslaget. Det har väl varit lite diffust sen innan. Men det saknades ju ramser.
Mm.
Det har ju varit nationalsången i all ära, men typ den och liksom Sverige, klapp, klapp, klapp. Och, ja, nej, det var läge för någonting att hända. Så att 2016 så satt jag med en kompis som håller på Djurgården nere i Paris, och tyckte att borde vi inte kunna få till en ramsa för just Sverige. Och då finns det en gammal Djurgårdsramsa som heter Kanna på. Som väl är en omskrivning av att man ska dricka bärs.
En kanna öl.
Ja, exakt. Så då använde vi den ramsan, och vi tyckte att vi fick till det bra där med vi är från Svealand med 100 000 man.
Vem var det som skapade texten?
Det var jag. Det var jag. Jag tillskriver mig fan den 100%. Alltså.
Ja.
Men Micke då, min kompis, han bistod också med lite idéspån. Men jag tar den kredden. Och sen så började vi bara köra. Och så hakade 10 pers på, sen så hakade 100 pers på. Och sen så på kvällen efter 1-1-premiären där mot Irland så var det säkert 2-3 tusen på Rue de Lappe, hette gatan där svenska supportrarna hängde i Paris. Det är helt otroligt att den ekar från 30 000 pers på Friends. Liksom.
Snart är du uppe i din textrad där till och med. Ju.
Ja.
100 000 man.
Jag hoppas och tror att alla får gå på fotboll igen när det är dags för EM i Tyskland nästa gång, 2024. Och då känns det väl som att det kommer bli en invasion igen. Och då tror jag inte 100 000 är att ta i. Det kan snarare vara det dubbla.
Det måste ju vara en speciell känsla när man, alltså det är ju flera som har hört av sig om just det här, att vi fick också från Marcus Turtoft magisk för två somrar sedan i VM, lärde äldsta dottern 5,5 år den ekade i trädgården, ja, hela sommaren.
Ja, det är ju fan i mig en otrolig ramsa alltså. det måste jag säga. Och jag tycker att en underskattad detalj i en sån här ramsa är just att den är så vänlig och tillåtande för att hålla på länge. Det är en underskattad detalj i just ramser. För att vissa ramser är så här, efter en, kanske två vänder så känner man sig ganska klar med den.
Mm.
Men när det kommer till såna här typer av ramser så kan den liksom gå ner i volym och tempo, sen så ökar den och stegrar och accelererar just för att man hänger i länge, och det kan bli några otroliga toppar, och så känner man själv, men nu är jag färdig, men så rullar den på och folk ger inte upp, och då får man ny kraft och så hakar man på någon minut senare och så bara växer den igen. Det är coolt med sådana ramser. Det finns en liten lucka mellan varven där det finns då tid för en så kallad capo, någon som leder röststyrkorna, att då vråla, kom igen här nu då, ge inte upp, häng i, kör på, att man liksom eldar på. Det, man blir taggad.
Vad fick du inspirationen ifrån just till textraden där?
Jag vet inte. Jag tror att det ska ju finnas ett rim. Och så var det liksom, ja men 100 000 man, var är vi från? Vi är från Sverige. Ja, men vi är från Svealand. Många tror att det är, alltså många skriver tyvärr ut den fel.
Ja, men det står faktiskt på vår Twitter här då, @sporthuset, att det är stor diskussion om det.
Ja, nej men det är ju Svealand som liksom Svearike, Sverige.
Ja.
Men vissa kanske alltid har trott att det är Svealand. Götaland och Norrland får inte vara med. Vi är 100 000 pers här från Mälardalen.
Heja Sverige!
Vi pratade om historiken när det gällde klubbramsor i Sverige tidigare, hur det kom via Tipsextra och så vidare. Historiken kring svenska fotbollslandslaget, där hade vi också uppe då Dortmund senast, Heja BVB, som de snappade upp från de svenska sångerna under fotbolls-VM 58. Och det var faktiskt så under fotbolls-VM 58, när man går tillbaka och tittar i det som har skrivits då på den tiden, så var det ju så att det var stor kritik mot de svenska supportrarna för att flera deltagande länder ansåg att de stördes av den svenska läktarkulturen, som då var ganska ny då med organiserade hejaklackar pådrivna av en klackledare. De menar på att ramsorna som ropades från läktarna störde och visade prov på osportsligt uppträdande. Flera protester lämnades in under mästerskapet. Från Västtyskland, även från Brasilien, till Svenska fotbollförbundet, till FIFA och inför finalen mot Brasilien. Alltså 5-2-finalen med Pelé och kompani, så hade alltså den svenska publiken helt sonika förbjudits att anordna någon form av organiserat påhejande utav de blågula. Och då tänker jag så här, det var andra tider, men samtidigt samma tider. För tänk att det alla tider har varit så att det här med läktarkultur är så hyllat men samtidigt ifrågasatt. Mm. Det lever ju än idag på det som händer idag på arenorna.
Verkligen. Och det är väl just det där som är den stora problematiken kring supporterkulturens motståndare, att de tror att kan vi inte bara plocka ut russinen ur kakan och ha dem. Men det är ju en helhet, och så får man får ta baksidorna och de få gånger det blir tråkigheter med allt det goda.
Och just att man tyckte då på den tiden, jag vet att det gällde även tidigare på OS, och så att man ska inte kunna påverka resultaten med sånger, men det är ju precis det som är grejen.
Ja, ja, eller? Visst.
Eller har blivit grejen i alla fall. Ja.
Det finns ju ett par klassiska mål som har gjorts där man verkligen känner att den här bollen sjöng läktarna in.
Och dessutom fick vi från Dave Axelsson, jag vet inte, var det 2004? Han menar ju på att den svenska nationalsången då, de sjöng in 5-0 mot Bulgarien.
Ja, Albeck smäller på en volley där precis i liksom takten för jag vill leva, jag vill dö i Norden. Det var otroligt.
Men apropå nationalsång, jag måste bara köra tillbaka till ishockeyn här. Och vi sände ju på TV4 och Simor då när jag var där, ishockey-VM i Köln 2017. Där Sverige vann guld då efter finalsegern mot Kanada. Men plötsligt då i gruppspelsmatch mot Tyskland så händer något väldigt speciellt på nationalsången. Hur den svenska publiken tar över på andra versen. Kingdom of Sweden. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für die schwedische Nationalhymne.
Underbart. Nej, men det är ju, man gillar ju när musiken dras bort. Då det bara blir publik och supportrar röster som hörs.
Ja, det är gåshud.
Och när vi pratar spelare också då. För vi var inne på det lite i förra avsnittet med spelaramsor och det som Leo också kallade för banter, så. Alltså så humor, ja, gliringar, humor, men med glimten i ögat och sådär. Vad vill du lyfta fram där i landslagssammanhang?
Nej, men jag har väl en ganska så given ramsa som jag vill lyfta fram då, med tanke på att jag och Thomas båda fick sparken från Discovery för att vi sjöng den ramsan under EM 2016, nämligen då att Micke Lustig springer längs kanten. Han spelar i Celtic men är usel ändå. Och det är ju precis det du pratar om, en banter, att det är glimten i ögat. Och föräras en spelare med en ramsa, så är det alltid i grund och botten för att supportrarna gillar den spelaren, älskar den spelaren. Det behöver inte vara den bästa spelaren, och ibland så kan man utgå från ganska dråpliga och tråkiga saker i ramsan. Men i grund och botten så är ju Lustigramsan bara ännu ett exempel på det är en hyllning, även fast man sjunger att han slår för långa inlägg och är ganska dålig. Så det är ju halva grejen, att det ska vara lite gliringar.
Vi kan väl höra hur det var när ni sjöng den ihop med Mikael Lustig, för ni gjorde ju faktiskt det i avsnitt 114 av Toto Balotto.
Ja.
Alltså det är en skön ramsa liksom.
Ska vi bränna av den eller?
Ja, kom igen. Ja.
Han springer längs kanten, han har nummer 2, han spelar i Celtic, är usel ändå.
Han skruvar in bollen,
där inne står Zlatan, när inlägget kommer. Så är det för långt. Mycket lustigare. Mycket lustigare.
Men det här är ju så underbart också med Micke Lustig. Ja. För det finns ganska många som i den där situationen inte alls hade tyckt att det där var speciellt kul.
Nej, så är det ju absolut.
Men han är ju så jäkla skön. Han tvekar ju inte på en millisekund på att hänga på och köra. Nej. Och han gillar ju det.
Ja, verkligen. Och jag tycker faktiskt att Lustigs uppsving rent personlighetsmässigt och medialt sen han kom tillbaka till svensk fotboll och AIK har varit otroligt. För att jag har alltid följt Micke Lustig som just en spjuver som inte tvekar på att dela ut lite gliringar, och han kan ta saker och ting med glimten i ögat. Man har ju sett hur många gånger som helst från Celtic när han firas mål och han rycker någon mössa från någon polis, och många kommer säkert ihåg hur han firade, om det var något mästerskapsavancemang, va, i just Discovery-studion, han hoppade sönder bordet och så vidare. Det är nog ganska många som först nu har fått upp ögonen för hur rolig och kul Micke Lustig är liksom. Mm.
Men du, när du är inne och pratar den här typen av sånger och sånt där, så ligger ju en annan otroligt skön ramsa, om man nu får välja ramsa som ord, Will Griggs on Fire.
Mm.
Den är ju fullständigt magisk. En supporter som sitter hemma och sätter ihop det här till någonting som får en sån spridning, inte bara i England utan över hela Europa.
This next person is going to be very popular. There's a song about him, I think. Can you please welcome Will Griggs?
Älskar ju det.
Ja. Jag kommer ihåg när den här videosnutten blev viral på Twitter. Han killen som sitter i sitt sovrum framför datorn, ja, och liksom lite försiktigt. Han tror inte riktigt på ramsan hela vägen, men det är väl en Wigan-supporter om jag inte minns fel. Och den är så usel att den blir perfekt.
Ja.
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 Ramsan är ju klart mer känd än Will Griggs karriär. Vad har vi på den?
Ja, den är inte rolig du. Han har väl harvat omkring i Wigan och Sunderland och de typer av klubbar. Startar ju knappt. Får ju hoppa in liksom. Han är klappkass. Men det är precis så det ska vara.
Men den hade inte blivit lika stor, va, om det hade varit en etablerad spelare man hade sjungit om.
Nej,
på det
nej
sättet,
precis. Och det är ju det som är... Det är en perfect storm, den här ramsan. Att Nordirland inte ens startar med honom, utan han sitter på bänken. Försvaret behöver inte alls vara rädda, för att han sitter på bänken. Han är för dålig för att ens hoppa in. Så att det är allt är både roligt och bra med den här ramsan. Jag tycker också att
finns det någon påminner det någonting om Micke Lustig-grejen, liksom det här med lite antihjälte.
Exakt. Ja, men så är det ju. Sen så tror jag Lustig ändå skulle hålla sig som en bättre spelare än Will Grigg. Men nej, det är klart att det är så. Sen så tycker jag att det är också en underskattad detalj när det kommer till en ramsa, att det finns en del av text för att sen kunna liksom landa i en del av shalala eller na 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 när det bara är liksom ljud och
gärna där det bjuder in till hopp.
Ja, absolut.
Och liksom där vilda, det går från att vara kontrollerad sång till att bara bli...
Exakt. Och såna partier de behöver, där kan man inte köra text, utan där måste det bara vara na-na-na eller shalala. Så att, det är en otrolig ramsa, Will Griggs on Fire.
Plocka fram någon annan favoritramsa i landslagssammanhang.
Jag minns både Will Griggs on Fire, men framförallt Please Don't Take Me Home. Från samma mästerskap 2016. Och den sjöngs av både engelsmän och Wales-supportrar och nordirländare. Och jag vet inte vart den kommer ifrån. Jag vet inte ens om det är en, liksom, en gammal låt eller om det bara är en ihopsatt ramsa. Men har vi den att lyssna på kanske?
Ja, det är klart vi har.
Jag tycker att den här ramsan är helt fenomenal just för att det finns en dubbelbotten i den. Dels det sportsliga när man sjunger den här under ett mästerskap, Please Don't Take Me Home, att stay in the game, håll oss kvar för att jag vill inte åka hem. Så att det finns en liksom, det finns en sportslig uppmaning att nu måste vi vinna den här matchen så att vi inte åker ut. Men det är samtidigt en ramsa där hela texten byggs på supporterskapet till fotbollen som en verklighetsflykt. Att man inte vill hem till fabriken eller jobbet eller vardagslunken och 9-5 och småbarn och hämta och lämna, utan nu är vi på plats och följer vårt lag i ett annat land och solen skiner och det ska spelas fotboll. Och den är så jävla vacker alltså, tycker jag. Och just de här veckorna i Frankrike 2016 där, så var det verkligen att den fick sig sån spridning att till slut så någon kunde bara ställa sig upp på ett torg och bara säga då, så visste alla liksom. Don't take me home, please don't take me home. Nej, otrolig ramsa.
Vad var det med EM 16 egentligen? Alltså, det verkar som att allting pikade då. Ja. Och det är som att, speciellt då, för det var ju förra Europamästerskapet i fotboll. Det är ju inte likadant i sommar med tanke på pandemin. Vi får se om det blir några supportrar överhuvudtaget som kan dundra runt i Europa. Vi var ju där och mötte upp dig, Martin här, vår ljudproducent. Vi dök upp i Nice inför den sista gruppspelsmatchen för att spela in avsnitt 46 som hette Au revoir Zlatan. Det var ju Ibrahimovic sista match i landslaget. Kommer du ihåg Jens uppdukningen där?
Ja, det var ju sent på kvällen så restauranger hade ju stängt och så när man jobbar på en match så är man ju regelrätt hungrig där efteråt och vi törstade väl både efter någonting att dricka och käka och så kommer in en sån här riktig vagn, room service vagn som var bara överfull med läckerheter av alla dess slag alltså. Så det blev partyinspelning.
Tidernas vagn. Men då i EM16 har vi varit inne på Will Grigg. Du fixar kanna på.
Ja.
Körde lite lustig där mitt alltihopa.
Precis.
Vad har vi mer haft? Det var den här då. Ja. Don't Take Me Home.
Exakt.
Sen var det också Vulkanen. Ja. Som också var i EM16. Alltså Islands enorma succé, åttondelsfinalen mot England. Tänk att den matchen följdes i tv utav 75% av den isländska befolkningen. Och 99% av de som just då tittade på isländsk tv. Då förstår man del av genomslaget. Och det här är då när landslaget återvände hem till centrala Reykjavik efter då det här fenomenala att ha vunnit mot England och gått till kvartsfinal. Runt 20 000 som tog emot och hyllade sina hjältar med det som också blev en episk supporterhistoria i EM 2016.
Thank you.
det är ganska effektfullt med någonting som alla kan vara med på utan att det är en, det är ingen text du behöver kunna, det är bara att klappa händerna i det här fallet, och ensam är i det här fallet inte stark. Vulkanen är ganska så jobbig att göra 10 stycken, men 30 och 40 och 50 tusen och den blir ruskigt häftig.
Ja, det här är ju också en sån här ramsa som de inte uppfann eller kom på, men som de har tillskrivits.
Mm.
Den här var ju ganska etablerad både bland europeiska klubblag, Sydamerika och så vidare. Det
sägs att det var Motherwell, va? Tyckte jag läste något att det skotska laget.
Ja,
och att det var något isländskt lag som var där och lira Motherwell, tog med sig låten hem och sen gjorde om det. Men det var här genomslaget kom i alla fall.
Ja, verkligen. Och det, jag tyckte det tillförde någonting just att det var Aron Gunnarsson som ledde den med hans skägg. Alltså det hjälper till att liksom, okej, okay, här kommer det isländska folket från en ö ute i Nordatlanten och det är bara vikingar och skäggiga sälklubbande rövare. Och så är det precis så Aron Gunnarsson ser ut. Så att, det var ju otroligt. Men nu när du säger det, det var någonting med EM 2016 alltså, rent supportermässigt. Det var ju alla brittiska länder var representerade utom Skottland, va? Alltså Nordirland var där, Wales var där, England var där. Och så var Irland där. Britterna är ju de är ju mäktiga där alltså. Just när det kommer till sång och ramser och följe. Och det var väl kanske det då, att alla var där från de länderna, att det blev liksom en kollektiv supporterfest.
Kan det inte vara så där lite att landet är Frankrike också? Där man är. Och att det liksom hyfsat centralt i Europa, många lätt att resa in, och så sedan så bidrar det till helheten på ett sätt.
Ja, för vi tar en till 16 bara som en sista godbit. Apropå att du pratade om att det var i Frankrike. Det var Niklas S. Eriksson som mejlade till oss. Frankrikes Allée Bleue, EM 16. Jag stod framför Eiffeltornet. Där hade de ju just en sån fanzone, eller med tusentals fransmän och tittade på Frankrike-Rumänien 1-1 när klockan passerade 80 och ramsan började gå bland åskådarna. Högre och högre och högre. Och exploderar i 89:e 2-1. Allée Bleue. Är det längtan jag ser i dina ögon där på skärmen ifrån Malmö, Jens? Eller vad är det?
Otrolig längtan alltså. Men måtte det snart komma lite grann av det här tillbaka. Och kanske behövdes det här 2016 och 2018 att bygga upp, och så att vi alla har alstrat lite grann sånt här i kroppen, så att vi klarar av att stå ut tills det kommer tillbaka igen.
Mm. Och Sydeuropa och även Sydamerika, när Leonard Jägerskiöld Welander, när han berättade om att Argentina driver supportersångerna i världen.
Där har du ju ett av få länder som verkligen har en lika etablerad och stark supporterkultur på både klubblagssida och landslagssida. Så att argentinarna är otroliga.
Yeah.
Och det är mycket sång om Diego förstås, Maradona. Också att han är bättre än Pelé. Hör den här också.
Här är det enormt långa ramser och det är vacker skriven text och fyndig och det finns gliringar och det finns hyllningar. Och det är så här ramserna ska vara, dock inte lämpade för att liksom ligga och pumpa i 35 minuter kanske. Så att det finns olika skolor från supporterramser, men jag är mycket mer team sydamerikanska långkörare textmässigt än korta Allele Blö.
Men kan jag på då?
Kanapå är väl en liten
hybrid.
Ja, det är en hybrid, men också liksom, det från ett annat fack. Det är ju en ramsa som är anpassad för att köra just i 15 minuter. Den ska bara liksom, den ska bara ligga och tugga på, och så kommer det ljudtoppar, och det kommer stegringar, och så dynamiskt går den ner, och så ligger den och mullrar lite, och några envisa ångar på, och sen så får alla nya batterier, och så kör man en gång till. Det är en bra ramsa, men det är en annan typ av ramsa än de här som jag också håller väldigt högt.
Vi fick från Emir Haspic också om de bosniska supportrarna. Vad säger de om dem, Gusten? BH Fanaticos, som tydligen bildades i Sverige och som under 20 års tid burit landslaget över hela världen, och ofta uppemot 20 000 stycken på plats, alltså på bortamatcherna. Inte bara i fotboll utan också till exempel i handboll och så.
Jag har den största respekt för Balkan fotbollssupportrar. De är röststarka och de är lojala till döden, och de följer sitt lag och reser med sitt lag. Och det är väl ganska många av de där länderna som har väldigt många flyktingar som har spritt ut sig, inte minst runt om i Europa, och således kan ha väldigt mycket supportrar på plats var laget än hamnar, för att de finns representerade nästan överallt. Och just kärleken till fotbollslandslaget som någon enande kraft också tror jag inte ska underskattas i just Bosniens fall.
Så här skrev Erik Niva i Aftonbladet under en av sina texter i samband med, jag tror det var EM eller VM-kval. Långt där nerifrån steget muller, starkare och starkare, tydligare och tydligare. Efter ett litet tag förstod jag att det var en sång jag hörde, och när refrängen kom så var den så stark att jag till och med hörde vad det var. Jedna se jedina, moja domovina, Bosnien i Herzegovina, du är det enda hemland som jag har. Du är det enda, Bosnien och Herzegovina, den gamla nationalsången, den som skrevs om i slutet av 1990-talet av politiska skäl. Hundratals meter nedanför fötterna hade BH Fanaticos matchsamling nere på Rossiotorget, och de sjöng så att det hördes över hustaken, förbi fåglarna, ända upp till Lissabons allra högsta punkt.
Hörde ni vilken nivåhöjning det var i form av att ingen liksom släpar efter med orden? Alla sätter den exakt på takten. Det ska heller inte underskattas när det kommer till supporterramser. Många, i synnerhet kring landslagen och kanske på mästerskap, när man är lite överförfriskad och så vidare, så är det ju många som har problem att hänga med i texten, men man försöker ändå, och så släpar man efter något ord, eller så, aha, just det var så man sjöng, och så hamnar man fel och så glömmer man av vilket ord som ska in där. Det drar ner alla i dyn här på de bosniska klippen. Det är inte en stavelse som faller utanför ramen. Alltså. Det är vackert.
Får jag lyfta en som jag faktiskt trodde du skulle plocka upp eftersom du har lite Italien-kärlek, och det var ju ett VM där de vann guld 2006. Mm. Vet du vilken jag tänker på?
2006, Italien.
White Stripes.
Ah, ja, ah, just det.
Da, 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 da,
just det. Den tog ju över allt alltså.
Och det startade där då.
Ja, men det var någon psykos kring White Stripes. Alltså, ja, bra Jens. Det hade jag glömt.
Ja, men alltså, den kunde ju verkligen rulla runt en arena, och den kunde ju liksom pulsera lugnare och pulsera kraftigare, ja, på ett jäkligt mäktigt sätt. Och den tar ju aldrig slut. Den kan du ju liksom nynna vidare på hur mycket som helst.
Ja, och stort tack för att du besökte oss, Gusten, eller supportersånger.
Tack själva. Roligt ämne att dyka ner i och gona sig.
Ja, men det är riktigt häftigt. Och tack ni där ute för att ni har varit med. Och det är faktiskt så att jag har en ny idé. Att vi ska fortsätta på det här temat. Men jag kommer att avslöja den först i nästa avsnitt.
Vilken cliffhanger.
Ja, en impuls. Hur det här ska...
verkligen.
Nej, men en impuls hur vi ska kunna tugga vidare med supportersånger under lång tid framöver. Inte i den här omfattningen, men det blir en grej som jag tror ni ska uppskatta där ute. Tack för att ni har varit med oss under den här tiden, och tack Gusten. Vi har en grej kvar. Vi har två grejer kvar innan vi avslutar. Det ena är påsarna. Där ligger de.
Yes.
Kärlekspåsen och olyckspåsen. Oh. Gusten, du hugger vad som ska hända i nästa avsnitt. Ska det bli en kärleksbombning eller ska det bli ett olycksdokument från den här svarta? Det är post-it-lappar där i.
Okej.
Okay. Se om du hittar... Ja, du kastar över olyckspåsen.
Ja.
Klart, det har varit extremt mycket kärlek nu ett tag.
Exakt. Någon måtta för det. Den är för ljus, den här podden.
Ja, precis.
Det är ju så jäkla soligt jämt. Man ser bilderna. Jens är glad och Tommy är glad och Lasse är gladast av alla.
Jens där, titta där.
Exakt. Det är så otroligt mycket leende. Det måste in och svärta i den här podden.
Ja, det kommer nu.
Ska vi se.
Oj, den där ser verkligen...
Brottaren Thomas Johansson. Jag har varit lite nedstämd.
Ja, dopad.
Ja.
Eller hur? Och, men, det är, som är lite intressant med just... Eller hur? Vi brukar prata om det, Jens, att när det finns två sidor av dokumentet. För... Han åkte ju fast och sen kom han ju tillbaka, och det är ju för sig också i, kanske ifrågasättansvärt. Men då blev mästare igen efter att han var dopad på 80-talet där, Thomas Johansson.
Samtidigt var ju hans öde att han skulle hålla på och brottas samtidigt som ett monster.
Ja, Karelin. Karelin
var ju liksom, det kan ju inte funnits någon i världshistorien som har varit så överlägsen brottare och liksom på en sån egen nivå, stackars Thomas, när han var... Inte undra
det är olyckspåsen bara det, att få möta Karelin hela tiden.
Exakt, att vara samtida med en sån och veta att nej, det kommer aldrig gå. Nu slåss vi om andra platsen.
Och sen en grej till, vi ska kalla in Lasse som inte kunde vara med live så att säga i det här avsnittet, men han ska få avsluta det här avsnittet med, du har redan varit in och naggat på det lite, hans upplevelser av det som hände i Berlin 2006.
Då sjöngs det in en boll.
Ja, Ljungberg målet. Vi släpper på Lasse, men bara snabbt era minnesbilder i all korthet kring det som var i den där matchen mot Paraguay i Berlin.
Nej, men det var ju helt det var helt surrealistiskt att se hur de där läktarna var bara helt gula. Var det 60 000 på läktarna? Och så lite paraguayaner. Nej, det var helt sjukt.
Jag jobbade för TV4 då och kommenterade ihop med Robert Pärlskog. Och alltså, det finns vissa grejer. Man vill ju gärna dela minnen med gärna nära och kära eller bästa polare eller något sånt där. Så man kan återminnas det sådär. Och vi hade faktiskt, jag hade familjen där nere. Katti och David och Kajsa och även min svärfar var där nere. Och det är liksom, då blir man så glad att de också... fick vara med och uppleva det hela. Så det är liksom, vi kan prata om det, inte bara jag kan berätta om det.
Vi vrider tillbaka klockan alltså. Ja, 15 år blir det banne med. Och vi avslutar på det här sättet ifrån Lasse. Stort tack Jens, Gusten och alla ni där ute.
Tack.
Tackar.
Två! 2 minuter kvar i Berlin.
Utmana.
Elmander från höger igen. Utmanar sitt försvar mitt på planen. Han har höger in i position. Gör en överstegsfint på alla Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel. Albeck nickar bara bakåt. Och där är Svensson. Jo, men vi kommer!
Äntligen!
I mål!
Henke Larsson. Nej, det är Ljungberg. Det är Ljungberg.
I mål! I mål!
Ljungberg.
Fredrik Ljungberg. Och vilket förarbete av Albeck. Och Sverige mål! Sverige mål i 88 minuter.
Ja, det var viktigt.
Ett magiskt svenskt fotbollsögonblick. Berlin 15 juni 2006, Olympiastadion, den så klassiska. Sverige, Paraguay, 1-0 sent i matchen. Fredrik Ljungberg nickar in bollen, bara en sån sak. Att Sverige vinner en VM-match i fotboll, det är en stor sak. Det är något av de största enskilda svenska idrottshändelserna under ett år. För mig handlar den internationella utblicken om supportersånger väldigt mycket om upplevelser. Ögonblick som har gett mig gåshud. Och självklart, ni har haft uppe några av dem redan. Men självklart är ju det franska VM-guldet i fotboll på hemmaplan och La Marseillaise. Någonting som aldrig kan glömmas bort. Sidney Crosbys avgörande i förlängningsspelet 2010 vid de olympiska spelen i Vancouver. Kanada besegrar USA och blir olympiska mästare. Oh, Canada! Jag som vrålar tillsammans med sitt lag. Det är gåshud för mig. Jag kan sluta ögonen och höra. Känna hur trumhinnorna vibrerar. Nationalsången för mig när jag är utsänd på idrottsevenemang är oerhört viktig. Svenska yttersta eliten av spelare uppradade. Den blågula svenska fanan som vi alla vänder oss till och söker med blicken. Ofta är det bara minuter fram till något av det största idrottsögonblicket det året och kanske mot en händelse som kommer att fastna för evigt. Så var det i Berlin. Ralf Edström och jag som bevakade mästerskapet, vi gjorde mängder med matcher och vi for i bil Tyskland runt. Vi bodde i östra Berlin vid det här tillfället. Vårt hotell låg där. Och på vägen till Olympiastadion i västra delen av den tyska huvudstaden så var vi alldeles häpna. Det var gult överallt. Gula supporter, alltså det var som små torg och det var som en så förväntansfull feststämning. Vi sa till varandra, hur ska alla få plats? Gula tröjor överallt. Så kom vi till arenan, vi parkerade en bit därifrån. Vi gick dit och så blev vi approcherade, blir man nästan alltid, av någon som vill sälja biljetter. Och så sa vi, nej men vi ska ändå på matchen, vi har akkrediteringen, vi ska göra det här. Och vi sa, det är väldigt mycket svenskar här. Ja, Paraguay har nästan inga supportrar med sig. Så det kommer bli bara svenskar där inne på Olympiastadion idag. Jag tror kapaciteten var 72 000. Och det var kanske 60 000 gultröjade. Jag tror inte att det går att slå. Inför matchen med 60 000 gulklädda svenska supportrar och svenska laget går in och man känner Ralf och jag och vi övriga. Vi ställer oss upp för att den svenska nationalsången ska framföras. Men jag kunde inte hålla mig till min vanliga devis av att titta på flaggan och mumla med. Jag tror att jag var stum och blicken spelade runt arenan till de 60 000 gultröjade som framförde Du gamla, du fria. Jag glömmer det aldrig. Ralf glömmer det aldrig. Och alla ni som var där och var en av dem 60 000, ni glömmer det aldrig. Och de svenska spelarna, ja, de blev ju hjältar till slut. På den där nicken från Fredrik Ljungberg. Du gamla, du fria. Herregud vad jag älskar det här jobbet. Och tack till alla er som gör det oförglömligt.
Es gibt gleich die Nationalhymnen. Es geht los mit der schwedischen Du gamla, du fria. Du alter, du freier, du gebirgiger Norden.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.